Du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det? Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det? Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där? Bäddar jag åt mig dödsriket, är du där? Tar jag morgonrånadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa om dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald?
Det är en upplevelse jag har haft många gånger när jag pratar framförallt med yngre människor som ligger bakom denna predikan. Den är lite annorlunda. Det är inte någon, ska jag säga, teologisk predikan, utan det är bara funderingar kring detta som jag mött i så många samtal. Och det är till och med sådana som har vuxit upp i kristna sammanhang som kommer och säger till mig, jag kan inte längre tycka att Gud är god. Och när jag läser Bibeln så tycker jag det är massa som är så jobbigt. Det verkar som om Gud faktiskt tillstyrker det onda i världen. Och man har på något sätt missat den röda tråden i Guds ord, Bibeln. Och det är därför jag tar upp detta idag. Jag vill återigen slå fast detta, att grunden i den kristna tron, det är givetvis att Gud är helig och rättfärdig och rättvis, men också att han är kärleken, att han är god. Och det är det som ligger bakom detta, och därför vill jag att vi skulle tänka efter just på denna salmen, som vi vet är skriven i en tid då det var väldigt jobbigt för många människor. Det är inte lätt att leva idag heller. Men den som skrev den vet att han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Och nu är det så här att psalm 139, den uttrycker Guds omsorg om varje människa. Och jag tycker att Bibelns budskap från början till slut sammanfattas i detta. Gud vill ha oss hem. Han vill ha tillbaka sina älskade barn. Vi har gjort uppror, och det står ju beskrivet redan från första kapitlen i Bibeln. Och hela Bibeln är full av detta uppror, där människan struntar i Gud. Och det är just detta som är problemet, att vi inte ser vår del i det problem som finns i denna världen. Därför trots upprorriskheten, alltså att vi vill göra Gud onödig i våra liv, vi tror oss att vi kan klara oss utan Gud, så finns han där. Och Bibeln ska läsas utifrån det här perspektivet, att Gud vill ha vår tro och tillit tillbaka. Och han längtar efter det. Och det som händer i Bibeln handlar om detta först och främst. Varje unik människa har en ursprungssignatur, en stämpel i sig. Vi är en del i den skapelse som Gud, vår far, ligger bakom. Och att komma till Gud, att bli frälst, att bli troende, är att komma hem. I Nya testamentet, i Johannes evangeliet, så skriver författaren så här att ordet blev kött, alltså människa. Han bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin far. Han var fylld av nåd och sanning. Det handlar om en urkraft i skapelsen. Hela Bibeln handlar om det här. Jesus är den frälsare folket längtat efter. Han är kärleksbeviset. Gud älskar människan och gör sig till människa genom sonen Jesus. Jag följer med väldigt mycket i olika trådar på Facebook bland annat. Och det är rätt intressant för att se vilka som är intresserade av kontakt med mig förutom familjen. Och vilka som jag, det är inte många som jag vill ha kontakt med. Det är väldigt få, utan de flesta är som har vill ha kontakt med mig. Och i de här trådarna så ramlar det in väldigt många som har helt annan bakgrund än vad jag har. Mycket politik och annat. Men också mycket om islam och annan tro än vad vi har. Och jag blev så lite häpen när jag såg en som uttryckte sig på väldigt fin svenska och skriver mycket aggressivt till någon kristen som berättar om Jesus, att Jesus är Gud, och säger, nej men Jesus kan inte vara Gud. Och har vi inte detta klart för oss, att den treenige guden uppenbara sig som fader, son och ande, att vi har en Gud som blev människa, då har vi tappat tråden redan där. Och det här måste vi ha bakhuvudet hela tiden och får inte tappa när vi presenterar ens för främmande religioner eller avarter av den kristna tron. För det här är jätteviktigt och det är något som vi har gemensamt i hela kristenheten. Vi tror på den treenige guden, inte för att det ordet står i Bibeln, utan därför han uppenbara sig som dessa tre, fader, son, ander. Och när Jesus ger sitt liv på korset så visar han att Gud själv kommer in i vårt lidande, tar våra synder på sig, han frigör kraften i Guds nåd, i förlåtelsen och helandet för dem som vill komma till honom och be om det. Och Paulus uttrycker det så här att han är den osynliga Gudens avbild, först för allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tron första det herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Kan det vara tydligare? Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Och visst är Paulus tydlig när han ska förklara detta. Men det finns texter i Bibeln och händelser som kan läsas rakt av. Och vi kan tillämpa dem i våra liv till uppmuntran, som exempel psalm 139, mycket i Psaltaren. Även Kolosserbrev, jag läste här, det finns många sådana ställen som är väldigt mycket uppmuntran för oss och som vill visa hur den Gud är. Men nyckeln till förståelsen av Bibeln som helhet ligger i helhetssynen, som jag sa förut. Gud använder släkt, alltså Israels folk, Abrahams släkt, som de blir folk så småningom. De skulle bli ett vittnesbörd för andra folk och enskilda. De skulle visa vägen. Vi vet av historien att det inte alltid gick som det var tänkt. Upproriskheten fanns kvar hos dem och finns kvar hos oss människor idag. Det är människan som ställer till eländet. Det är inte Gud som ställer till det onda på det viset. Men däremot så kommer vi att fortsätta längre fram här med att fundera på vad är det som är orsaken då till att det finns så mycket elände. En del hänger upp sig på hur texterna utformas. Att de tycker att det verkar konstigt, det verkar som om Gud är grym och så vidare. Det finns saker som inte stämmer in i vår tid, säger man. Men vi måste försöka förstå dem utifrån ett sammanhang de skrivna. Det finns olika tidsperioder man uttrycker sig på olika sätt. Det finns kultursammanhang, det finns en viss målgrupp man försöker. Men ändå är grundbudskapet detsamma. Gud som söker det förlorade vill ha in dem i sin omsorg och vila. Det som vi skulle kunna kalla för Guds shalom. Och det finns en zon av frid, en fridszon för människan. Det finns räddning, det finns frälsning. För det är det handlar om. Och det handlar om någonting som faktiskt Mose, ni vet Israels ledare, strax innan han skulle lämna dem, när han skulle dö, Gud säger till honom, du ska upp på ett berg och dö. Men alldeles innan där så samlar han ihop hela folket. Och de var kanske hundratusentals, kanske miljon människor vid det laget. Det var väldigt många. Man försöker samla ihop alla så de skulle höra honom. Och han talar till dem väldigt tydligt. Och så upprepar han förbundet som de varit med om på Israel, så femte Mosebok. Och betonar hur viktigt det är med de här budorden som ni vet, eller orden, de tio orden. Men så avslutar han där med det här, eller mot slutet säger han. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förlagt dig liv och död. Välsignelse och förbannelse. Men så kom det. Du får välja. Välj då livet. För att du och dina efterkommande må leva. Genom att du älskar Herren din Gud. Och lyssnar till hans röst. Och håller dig till honom. Människan får alltså en valmöjlighet. Välj livet. Välsignelsen. Eller välj döden, alltså förbannelsen. Och när folket, dess ledare, valde att ställa sig på välsignelseområdet gick det bra. Utanför Guds viljas väg, förbannelse, gick det dåligt. Alldeles nyligen plöjt igenom konungaböckerna, krönikeböckerna och det som hände där omkring och det som är innan fångenskapet i Babylon. Och jag ser väldigt tydligt, speciellt juda konungars historia. Ungefär nästan varannan av dem försöker leva efter Guds vilja och driver bort avguderiet och sånt. Och för dem blir det rätt välsignat. De får ett gott liv, men inte de som säljs utanför, som tillåter det ju avguderiet det handlar om. Och offrandet till Moloch och till Baal och sånt. Ni vet, Moloch var en fruktansvärt grym avgud där de offrade faktiskt barn för att blidka. Många missförstår och missbrukar Bibeln genom att rycka loss texter från sammanhanget. Guds helighet och tydliga tilltal mot ondska uppror smusslas undan. Men det är så att Bibeln återger verklighet som det är, utan censur. Därför vi människor har ett liv, någonting vi lever i, där det finns svåra saker, tuffa saker. Livet är tufft, det finns hemska saker. Men det finns hjälp att få för att det ska fungera. Och när vi söker den här välsignelsen, när vi lever efter Guds vilja, då upptäcker vi utvägar. Det är inte så att vi är förskonade från alla sjukdomar och sånt. Men däremot så finns det möjlighet för oss att bli förskonade från sådana saker som är konsekvenser av det som när vi onda ställer till med. Det är människor som gör det onda. Det är människor som är maktgalna. Det är människor som är egoistiska. Det är människor som krigar. Det är människor som bygger hinder. Det är inte Gud som är ond. Det är människan som ställer sig utanför Guds välsignelse. Och vi måste ha denna röda tråden i våra huvuden hela tiden. För att vi ska förstå Bibeln och se den kontext vi lever idag. Se vad som händer idag. Och där finns Jesus. Jag bara tar några exempel här nu och plocka fram var Jesus kommer in. Jesus är Gud. Han är Gud uppenbar bland människor som sonen. Och det stod där att han är ordet från Gud. Och då han är med i skapelsens morgon i första Mosebok. Han är ordet som läggs i folks hjärtan i femte Moseboken. Där står dessa ord ska jag idag ge, som jag idag ger dig. Ska du lägga på ditt hjärta och du ska inskärpa dem hos dina barn, tala om dem. När du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och han är ämne för lovsång i saltaren på massa ställen. Jag vill lovsjunga dig till harpa och Israels helgen. I höga visan, denna underbara kärleks dikt som man skulle kunna säga, där är han brudgummen som älskar sin brud. Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig så dödsrik, dess glöd som eldens glöd, en Herrens låga är den. Det största vatten förmår han utsläcka kärlekens strömmar, kan inte dränka den. Jag vill se Jesus i detta också, inte bara som vilken kärleksvisa som helst. Han är frälsning, rättfärdig och trygghet. Till exempel profeten Jesaja. Se, Gud är min frälsning, jag trygg och fruktar inte. För Herren, Herren min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Och ni som läser om Herrens tjänare, och speciellt om den lidande tjänaren, Jesaja 52:3. Han bar våra smärtor, och den tog han på sig. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helare. Och han är löftesuppfyllare. Om vi tar något annat ställe i Mika. Folk ska strömma dit upp. Ja, många hedna folk ska gå ut och de ska säga: upp, låt oss dra bort till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk, ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut vingårdsknivar. Folken ska i mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida. Och det är han som kommer med glädje i Nahum, som handlar om glädjebudbärare. Men han också i en annan profet i Gamla testamentet, i Habakkuk 3, så är han den som förgör ondskan. Det står: du drar ut för att frälsa ditt folk, för att bereda frälsning åt din smorde. Du krossar taket på Odgudjatjas hus. Du bryter ner huset från grunden till tinnarna. Och Sefania som talar om hjälten: frukta inte, Sion. Låt dig modet falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Det handlar om Sion, det handlar om Israel, det handlar om Jerusalem. Men visst, vi kan ta till oss detta och känna att vi är delaktiga i det. I Zakaria så står det om konungen som ska komma, det vi snart ska fira i advent. Och i Nya testamentet, den store läkaren som kom för att tjäna och ge sitt liv, som förlåter syndare. Och han är människosonen som inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och han är den som föder på nytt i Johannes evangeliet. Om du inte, den som inte blir född på nytt, kan inte se Guds rike. Och han är apostlagärningarna, den som håller löften, därför han ger sin ande till det sina. Guds ande lever, Jesu ande lever blandas folk hos dem som tar emot honom. Och Romarbrevet beskrivs som att han befriar från lag och krav till nytt liv. När vi nu har dött med Kristus är det vår tro att vi också ska leva med honom. Och han erbjuder i kärlekens höga visa i första Korinterbrevet en gränslös kärlek. En kärlek utan gräns. Några exempel. Men för att avrunda. Gud försökte genom Mose och gamla testamentets profeter få Israel att förstå att man inte kan få Guds nåd utan syndabekännelse och omvändelse. Det är inte något nytt i Nya testamentet. Det finns redan där. Och Jesaja uttrycker det då: det offer som behagar Gud är främst ett förkrossat hjärta. Den gamla offerkulten man hade gamla testament fungerade inte för att utplåna folkets skuld. Det behövdes något nytt. Och försoningen genom Jesus tolkas i Nya testamentet i ljuset av gamla testamentet som uppfyllelse. Jesus har gjort det slutliga offret för synden. Han skänker fullständig förlåtelse. Kärlek kan ju inte påtvingas någon. Guds vilja måste göras frivilligt och av hjärtat. Om man uttrycker vissa saker från sina sammanhang så kan en hel del gamla testament missförfattas och användas fel. Men Jesus kommer så slutar han ju på detta. Och det var väldigt ivriga lärda människor. Ni vet hans diskussioner med skriftlärda och fariser. Men han använder Mose, han använder profeterna. Men han visar genom sitt liv och det han säger att man har missuppfattat mycket. du ska inte döma, säger han, om du inte är helt syndfri. Det var det lagen handlade om. Kom ihåg när han ställde dem inför det. Den ena efter den andra släppte stenen. De hade tänkt ha en avrättning mot den där kvinnan de tyckte var så hemsk och syndig. Men Jesus upprättar henne och säger att gå, synda inte mer. Du är förlåten. Han ändrar inte på grundbudskapet. Han ändrar inte på budorden. Man har visat att synden, den är egentligen värd att vi ska få straff för. Men ingen är syndfri. Det var inte fel på buden. De hade syfte. Men det var fel på praktiserandet av konsekvenserna. För den var ofta mycket kärlekslös. Jesus presenterar på nytt nåden och omvändelse som Guds metod för upprättelse. Så lev nära Gud. Så lindra syndens konsekvenser. Du får beskydd. Om du lever upproret i synden, då har du valt att stå utanför Guds beskydd. Gud verkar i historien. Slutet blir som Gud har tänkt i vilket fall som helst. Men våra enskilda val i livet ger oss konsekvenser. Vi ska ta en stund i bön inför Herren. Vi kan sjunga några lovsånger. Och du får be och tacka Herren. Precis där du sitter vill du komma fram hit till korset. Och vill du stanna kvar efteråt och att vi får be tillsammans går också bra. Och du kan säkert få hjälp i förbön här. Jag tror att Wenker är beredd att hjälpa till om någon vill komma fram här. Men vi sjunger några lovsånger och sen går vi vidare i gudstjänsten. Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Starkhet